I fredags så var jag hos en charmig dam och snickrade lite. Hon är drygt 80 år. Och i köket på väggen så hängde en liten tavla. På tavlan var det en liten björn som var lite rund om magen. Och så stod det så här att käre Gud, om du inte kan göra mig smal så gör mina kompisar lite tjockare. Så kan man ju också be, kommer jag att tänka på. Ja. Vi började prata hon och jag och så sa hon att hennes man som dog för några år sedan tillbaka, hon hävdade att han var djupt troende, så de är lantbrukare. Men han körde aldrig med maskinerna på söndagen, utan de fick stå stilla. Och det var många bekanta som tyckte, ja men nu gäller det att passa på, nu är det skördetid eller vad det kunde vara. Även på söndag, men då sa han att det har funkat hittills och det kommer säkert funka, det får vara. Och så sa hon att hon var likadan, för hon körde inte gärna bil på söndagen. Nu får man ju göra det, man måste ju ta sig till missionshuset. Men så sa hon även så här att, visst är det konstigt att man säger så här att han eller hon har gått bort när någon har dött. Det är som att man inte riktigt vill ta in att det verkligen har ägt rum. Man vill inte använda ordet att dö. Och det enda säkra som vi vet, sa hon, det är ju att vi ska dö. Då svarade jag som jag brukar, att inte ens det vet vi ju. För om vi får vara med till den sista dagen, den yttersta dagen, och vi inte har insomnat innan, så kommer vi möta Jesus på skyarna. Och det där är ju någonting som Paulus skriver om, bland annat i första Korintherbrevet kapitel 15. Det är ett kapitel jag gärna återvänder till, det kan man verkligen nörda ner sig och läsa om. Om egentligen om Jesu eller Kristi seger över döden. Hur storslaget det är. Och att han är den enda som kan rädda oss undan. En fantastisk, ja, det Paulus målar upp vad han har gjort för oss, dig och mig. Paulus, han sysselsätter många egentligen, jag har tänkt på. Tänk på många som forskar om Paulus skrifter. Forskar och läser, och det är professurer och det är doktorander och de läser och de grejar. Så han har skapat många tjänster, Paulus. Och det kanske behövs egentligen, för att man har ju ändrat uppfattningen om Paulus brev. De sista decennierna kan man säga det, för man har kommit på plötsligt att Paulus var ju faktiskt en jude. Och han skrev utifrån sin judiska identitet, och därför så är det viktigt för oss att förstå att han levde i det arvet, så att säga. Jag tänkte att jag kan läsa den texten där som är från första Korintierbrevet 15. Då skriver Paulus så här: se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick. I den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Och döden är då uppslukad i seger. I den sista basunens ljud. På ett annat ställe i Thessalonikerbrevet skriver också Paulus där att när basunen ljuder, då stiger Herren ner. Vet ni vad det är för en dag idag? Ja, jag dummar mig lite, men idag är det Yom Kippur. Den startar ikväll. Alltså försoningsdagen för judarna. Och backar vi då liksom 10 dagar, för 10 dagar sedan så var det basunklangens högtidsdag. Man blåste i basun, och just den här dagen så blåste man mycket i basunerna. Om jag har förstått det rätt så kunde man blåsa upp till 100 gånger. Och sen vid ett visst ögonblick, då brassar man på ordentligt med alla basuner som finns. Och det var den sista basunen. Den sista basunen, och det är det Paulus skriver om ju. Den sista basunen. Därför så är det många som kopplar Jesu återkomst med just den här högtiden. Och det här att man blåste basunen, det var för att man skulle väcka folket till liv. Att man skulle tänka över sitt liv och kanske eventuellt komma på eventuella synder. Därför att den här dagen som idag då, 10 dagar senare, så är det försoningsdagen då man skulle försona sig med Gud. Den sista basunens ljud. Paulus säger också att när Herren kommer tillbaka och när basunen ljuder så ska, vad står det nu, brudeskara va? Ryckas upp Herren till mötes. Det kommer att äga rum, det diskuterar man, eller man kanske inte överens om alltid, men det finns 2 stora, kan man säga, grupperingar. Den ena tror att plötsligt så försvinner brudeskaran. Våra stolar blir tomma här och vi är borta. En annan gruppering menar att när det är snarare så att det är Jesus som träder fram den här dagen. Det är inte så att vi försvinner härifrån, utan Jesus kommer till oss. Och det där har jag ju pratat en hel del om här i församlingen, men jag har faktiskt skrivit till några tidningar och någon tv-kanal när man har diskuterat det här med uppryckandet. Märkliga tycker jag är att jag inte fått någon respons. För jag har vittnat om det som jag har vittnat för er, att samma natt som jag bad min första bön så fick jag se den här hemligheten som egentligen Paulus talar om. Märkligt låter det, men så var det. Jag fattade inte vad det handlar om först, men jag fick se himlen flamma till och himlen öppna sig och Guds strålglans liksom bryta igenom. Och så händer det märkligt att jag känner att jag dras upp emot det här ljuset. Därför kallar jag det heller för uppdragandet än uppryckandet. Det är ju så att man kan ju översätta bibeltexterna på olika sätt. Men så jag tänkte att de jag skrivit till, de kanske inte håller med mig i teologin. Så att det är därför jag inte fått någon respons, jag vet. I vart fall så har jag funderat mycket på de här frågorna. Men döden är uppslukad den där dagen när Jesus kommer. Därför tror jag människor kommer att uppstå till liv igen. Den sista fienden har blivit besegrad. Det står ju att Jesus måste sitta på faderns högra sida och regera tills den sista fienden är slagen. Och det är döden. Vi möter ju inte döden bara den dagen om vi nu somnar in. Döden möter vi varenda dag. Det för döden och dess konsekvenser som blev ifrån syndafallet, det är högst påtagligt i våra liv dagligen. Bara det att vi åldras. Bara det att vi får lida sjukdomar. Smärta, nöd. Det är en påminnelse om döden som har kommit in i världen. Luther menar på, och även kyrkofäderna menar, att döden, det är något onaturligt. Det var inte tänkt från början. Så att dö är något onaturligt. Ur ett bibliskt perspektiv så är det det. Egentligen är det ju så att idag lider ju inte bara vi människor, utan hela skapelsen lider ju. Det ser vi ju allt tydligare och tydligare. Det intensifieras mer och mer och mer. Skapelsen lider, våndas, blöder. Kanske det är en slags dödsångest på något sätt. Jag tror pandemin är en signal om det, att skapelsen mår inte bra. Och den största anledningen till att skapelsen inte mår bra, det beror på oss människor. Vi exploaterar, vi tänjer på gränserna, vi vill roffa åt oss, vi vill ha mer och mer. Det står ju också, Jesaja säger att våra missgärningar vilar tungt över jorden. Och läser man Jesaja så beror det som sker på att det är egentligen synden som fräter sönder vår skapelse. Så jag hittar det, Jesaja. Jorden har blivit orenad under sina invånare, för de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse i jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Dess missgärning vilar tungt på den. Visst anar vi att det är det som händer idag ju. Det liksom eskalerar på något sätt. En del menar att pandemin, det är från djävulen. Och det menar att det är corona, ordet corona, det finns en talvärden som man kan använda sig av. Att det skulle bli 666. Och så har det börjat koppla ihop det här med odjuriskt märke, att det skulle kunna ha något samband. Det tror jag inte själv, men... Men är pandemin ifrån djävulen? Nej, snarare säger Bibeln att det beror på människans synd. En konsekvens av hur vi lever. Vi vet att Gud tillåter ondskan, när man läser i Uppenbarelseboken som vi håller på att förkovra oss i lite på våra bibelstudier, så är det ju lammet som bryter sigillen som gör att ondskan liksom tilltar i världen. Det är inte djävulen, det är Herren som tillåter det ske, så att säga. Men det är en konsekvens av vårt levande. Men varför skulle Gud låta det ske? Jo, han vill leda mänskligheten till omvändelse. Det står också i Uppenbarelseboken att även att människan fick lida, så ville hon inte erkänna att Gud är Gud. För mig är livet Kristus och döden en vinst, säger Paulus. Det är ju typiskt Paulus att formulera sig så. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Paulus, han var ju så... Det kan man ju lugnt säga, att han var helöverlåten. Det fanns inget annat än Kristus. Och att göra det Kristus ville, nämligen att hjälpa andra till frälsning, i försonelse med Gud. Han levde ju ständigt med dödshot över sig. Han var nära döden hela tiden, men samtidigt var det då som livet verkligen tog gestalt i honom. Det Guds kraft flödar genom hans liv. Det kan nog många vittna om som är under förföljelse. När man inte har något annat kvar, som en pastor sa, än Jesus. Det flödar Guds kraft. Det ger näring åt livet. Och det är lite som Jesus säger, den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Vi har en granne där hemma som har en katt. Hon har katten i koppel, hon går ut och rastar katten ibland. Och så säger hon ibland till oss att vi har två katter, de får gå fria. Men det är ju nära fejövägen som de... Så de lever ju nära liksom döden på något sätt. Och då tycker hon att ni vågar ha katterna lösa. Jag har min i koppel. Men jag har funderat på den här katten. Ser ju inte ut att må bra. Hon kan inte fatta att den river henne och biter. Och känns inte alls som att må bra. Och lite aggressiv när vi ska klappa katten och... Då tänker jag, lever hon något liv egentligen? Hon går där i koppel. Vi ska inte upphäva våra katter, men de springer fria på ängarna och de smutsar ner sig. Man ser dem överallt och de busar med varandra och hoppar, studsar. Och ibland springer de över vägen. Och det har hänt en annan gång att de varit borta lite för länge och jag har gått längs dikesrenen och undrat. Har de blivit överkörda nu? Men det är ju det valet. Ska man ha dem i koppel eller ska man låta dem vara med risken för att det händer något? Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Den som mister sitt liv ska finna det. Jag vet ju en som till och med, det är fruktansvärt och hemskt, som till och med i kölvattnet, eller på att säga, av pandemin som tog sitt liv. Om inte orkade med att leva liksom den här ovissheten eller att man kan drabbas. Rädd för att mista sitt liv. Egentligen går vi aldrig säkra ju. Det kan ju hela tiden hända någonting. Det är en risk vi måste ta för att leva liksom. Det går inte att kontrollera allting, vi kommer aldrig lyckas. Vi får sätta vår lit i Herren. Att våga lite mer, det där är svårt ju. Vi pratade om det när vi bad sist. Egentligen skulle vi ju våga vara lite mer frimodiga. Släppa loss lite. Det önskar man ju. Men det kan ju lätt bli fel med att man liksom tar i på fel sätt och lyfter sig i håret. Det blir liksom krampaktigt på det hållet. Då. Paulus, han när han skrev breven, det känns som man gick hemma kanske där eller i rummet och kanske någon skrev under tiden, så när han talade liksom vad skrivaren skulle skriva ner, så är det som att ibland började han be långa böner i breven. Och mycket av det här som Paulus liksom talade kanske högt som han skrev ner slutar också i något som kallas för doxologi. Det låter jättefint ord ju. Men det är när man brister ut i jubel över vem Herren är. Tänk på många gånger han gör det, Paulus. Så väldig Gud är, vilka gärningar, vilken mäktig Gud vi har. Vem kan förstå honom? Vilka rikedomar. Min bön är att era hjärtan skulle få sina inre ögon öppnade så ni förstod vilket underbart arv ni har. Vilken uppståndelsekraft det finns hos Jesus. Till förvandling, till förnyelse. Och det kanske är så där att ju mer man gräver där, ju mer man upptäcker det, ju mer släpps det loss. Ju mer vågar man få mod att gå kanske. Paulus han längtade till och med att få bryta upp ifrån jordelivet. Han skulle önska att han var med Kristus, men för er skulle vilja stanna kvar och tjäna Herren tag till. Man kan ju undra, tyckte han livet var trist? Nej, knappast. Det hände ju väldigt mycket. Tyckte han livet var meningslöst? Nej, det tror jag inte. Det var det att han hade mött Jesus och visste vad som väntade. Vilken härlighet som väntade. Han hade till och med blivit uppryckt till himlen. Fått smaka på det himmelska. Så det var kanske inte så konstigt att han längtade framåt. Mose säger så här till folket på ett ställe. Se, jag förelägger dig livet och döden. Så må du då välja livet. Och det är att du älskar Herren, hör hans röst och håller dig till honom. Så må du då välja livet. Det finns en sång Carola sjöng, man hörde lite förr. Det är dagarna som går som är livet. Man har ju sådär man tänker man ska ändra på saker och ting. Och man har lite visioner. Men dagarna bara går. Plötsligt är man medelålders och kommer in i en kris. Vad har livet tagit vägen? Plötsligt är man ännu äldre. Man undrar vad man gör. Vad kunde jag gjort bättre och mer? Snart ska vi möta Herren. Vad kunde varit annorlunda? Jag tror vi alla tänker så där ibland. Jag tror att Guds nåd räcker till i överflöd. Han lägger till det som fattas i våra liv. Den där dagen. Jag hörde en läkare som jobbade med den, vad heter det, palliativa vården, va? Man ligger inför döden. Han hade mött en och annan som drabbats av cancer, sjukdomar och mänskligt sett var det bara en väg, döden som väntade. Och han hade träffat en och annan som hade tänkt, vad gjorde jag med mitt liv? Vad slösar jag bort mina dagar på? Jag tror det är svårt att tänka så innan man är där. Men det vi som kristna har som fördel är ju ändå att vi vet att det kommer en dag. Det väntas något mer. Och Guds nåd räcker till som sagt. Han fyller det som fattas. Vi lever under tomhetens välde som Paulus skriver, medan Kristus är fullheten, kontrasten. I Kristus finns livet. Och det fortsätter. Herre, vi är här inför dig den här söndag eftermiddagen och fått borra oss ner lite i ditt ord. Du vet ju precis hur vi har det var en som är här den här stunden och vi befinner oss på vår livsvandring. Tack för din nåd, tack för din kraft, tack för din kärlek som omsluter oss alla. Att att den räcker till. Det första ska ju bli sista och sista ska bli först. Säg något om din storhet, din förmåga att fylla på det vi inte har räckt till. Tack att vi får bara glädjas över det här. Tack att vi får vara en del av din stora församling på jorden. Tack att vi får vara en del av ditt verk, din seger över döden, över krafterna, över välderna. Tack att vi får vara barn till en segrare. Här vi tänker ju lite till man så att vi skulle vilja uppleva lite mer av den där kraften, uppståndelsekraften, att det finge flöda. Vi ber om det här. Att vi kunde få brista ut i jubel spontant över det du har gjort. Gode Gud. Tack att du kan hela och läka och du vet ju hur vi har det här. Del av oss kanske känner oss trötta och behöver mer kraft och styrka. Del av oss kanske känner sig nedslagna och ledsna, men tack att du kan läka och hela det. Du vet om vi kommer hit kanske med skruppliga kroppar som behöver vidröras av dig. Tack att du kan göra det den här stunden, Jesus. Tack att du kan röra vid var och en av oss. Men framförallt så är vi glada att vi kan att få ha våra namn skrivna i livets bok. Att om vi hamnar i den palliativa vården här ändå kunde vila i dina händer. Vi har inte koll på läget här. Vi kan ju alla drabbas på något sätt. På din nåd och kärlek får vi ändå lita. Nåden räcker till. Den flödar över här. Tackar dig för det här. Amen.
Tack Ben. Jag tänkte att vi skulle sjunga en